Välkomna till Nyheter idag-podden med mig Johannes Nilsson, Chang Frick och Jan Emanuel Johansson. Och till att börja med så skulle jag bara vilja säga att vi naturligtvis älskar alla våra lyssnare och läsare. Men vi älskar ändå plusmedlemmarna lite mer. Det är nämligen framförallt tack vare plusmedlemmarna som vi alls kan göra nyheter idag. Så bli plusmedlem. Så får du mer av redaktionens kärlek och naturligtvis en massa extra material. Till dagens ämne. Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson har till sist haft sitt allra första enskilda möte. Jan Emanuel, jag tänker att i din långa karriär som kändis, affärsman och politiker, har du själv haft några sådana här möten som du egentligen vill undvika men till sist blir tvungen att ta?
Ja, med tanke på att jag tycker möten generellt är sådär, så är väl alla sådana möten, eller alla mina möten är snarare sådana möten. Men jag kan tänka mig, det här mötet har ändå från ena parten varit någonting man verkligen har, vad ska man säga, skjutit framför sig. Man får väl ändå se att, ja, 2017 var det väl när Kinberg Batra öppnade för att söka samarbete med Sverigedemokraterna. Det har ju runnit några deciliter under broarna sedan dess.
Mm.
Och vad jag minns så sa väl den tillträdande då, moderatledaren, att så skulle man inte göra. Men ja, där är man.
Ja, jag tänker så här. Nu har ju nyss då SCBs stora väljarsympatiundersökning kommit, och flera andra som har kommit efter det har ju visat tydligt att Sverigedemokraterna har ju blåst förbi Moderaterna i opinionen. Det är ju ganska uppenbart. Chang, hade det inte varit liksom bättre för Ulf att ta det här mötet direkt efter valet när man hade valresultatet i ryggen och var själva var det näst största partiet?
Ja, det kan man ju tycka, men Moderaterna är ju inte ett parti som vill ha makt, utan de vill alltid vara korrekta. Så då väntar de så de ser till att alltid är sist på bollen när det händer något.
Mm. Det verkar ju vara en fantastisk framgångsstrategi.
Ja, jag vet inte om de är så sugna på framgång. De vill nog bara vara duktiga pojkar, tror jag.
Men inte det som att vara en korvförsäljare som egentligen inte vill sälja någon korv? Det verkar ju vara en ganska dålig idé.
Ja.
Bara så, jag vill ha ett jättesnyggt korvstånd, men jag vill inte sälja något.
Nej, men Moderaterna, när försökte Moderaterna sist ta makten? Ja, det var ju med alliansen möjligen då. Reinfeldt hade ju det där i sig. Ta makten.
Men jag skulle ju säga det. Reinfeldt, han vad ska man säga, gjorde ju om Moderaterna till socialdemokrater för att få makt. Och när han då gjorde om det till socialdemokrater, så då fick de ju också makt. Och blev som sossarna. Och det vill säga, man gjorde ganska mycket för att behålla makten. Men sen å andra sidan, när man sista valet, när de egentligen skulle, om han hade låtit bli att på en gång säga nej, nu är jag så sugen på att skriva böcker och göra andra saker så jag drar, och fick en väldigt bra finansminister med sig och också säga att nu slutar vi, så hade de ju faktiskt kanske kunnat kört precis så som sossarna skulle ha gjort, en vända till. Men det gjorde man ju inte.
Nej.
Men varför tror ni att Ulf tar det här mötet just nu då, efter den här långa väntan?
Jag tror inte det är någon speciell anledning.
Jag tror det. Jag tror att nu börjar, när man tittar på de människorna i Moderaterna som nu sitter på riksdagslistorna, man räknar på hur lång tid är det kvar till valet. Det här är den opinionsundersökning som man tilldelar mest förtroende och mest respekt, och den mäts på längsta tiden. Då börjar riksdagsledamöterna räkna på, okej, kommer jag bli kvar med det här, med det stödet som vi har just nu? Och det räknar de fram att nej, det kommer jag inte. Och troligtvis kommer jag sjunka än mer om det fortsätter. Det vill säga, då blir jag av med min försörjning. Och det är inte så roligt. Man tittar runt om i landet. Man ser hur på kommunal nivå, hur Sverigedemokraterna går om på allt fler ställen. Och man tänker att nu måste ju någonting hända. Och då inser ju Ulf att vems rumpa är det som kommer ryka? Jo, det är min det. Då kommer mitt, vad ska man säga, den historiebeskrivning som kommer komma efter. Det vill säga att det kommer inte byggas några statyer av mig efteråt. För det här blir inget bra. Då får han panik. Och så tänker han, vad ska jag göra för att ändå kunna få upp det här partiet igen? Och då inser man, när man har lyssnat med sina kvarvarande rådgivare som inte redan har flytt fältet, att det här är nog den enda utvägen man har. Det tror jag är den enkla politiska analysen bakom hans agerande.
Mm. Men det är alltså, ni tror att det är tillfälligt röstfiske, eller kan det vara så att säga det första steget mot ett framtida regeringssamarbete, Chang?
Ja, röstfiske tror jag inte det. Det gör inte från eller till för Moderaterna. Ja, de vill nog, jag tror inte det är så mycket konstigt att Moderaterna vill nog bara ha en kontaktväg etablerad med SD för att kunna hitta framtida majoriteter. Och det har ju varit lite så att KD har ju varit lite isbrytare och tagit första steget. Att vara andra på bollen kommer liksom inte betala sig någonting i opinionen, det tror jag inte. Det där har ju Ebba Busch Thor redan rivit av, det är plåstret.
Men å andra sidan så tappade de förvisso från en toppnotering. Så där kan ju en politisk bedömare se att det finns ett par procent av väljarkåren som är så pass rörlig så att den skulle de kunna vinna över.
För nu tror jag men då vinner de kanske på. Ja, men den vinner de kanske för en eller två månader, så sticker de igen ju. Är det med? Det är inte de väljarna du ska säga. De väljarna kan du försöka locka 5 dagar innan valet kanske. Men de stora förändringarna, det som gör att du växer med ett parti, alltså på riktigt växer, det sker ju mellan valen. När det inte är valrörelse, alla springer över ryggen på varandra för att locka väljare. Där har ju SD varit jävligt starka på det här liksom långsiktiga växandet.
Mm. Jo, men det är ju bara för att de har varit ensamma om att faktiskt ha en politisk vision som är tydlig, och där man också har varit tydlig med sitt politiska språk, medan alla andra partier har tävlat om att vara otydligast. Ja, förutom Ebba då kanske, som har blivit något bättre på det.
Jo, nej, men så är det. Men oavsett politiken, så alltså det här, när Ulf träffar Jimmy, så är det är nog bara att han vill liksom, som ska säga, förbereda, kratta manegen, liksom jag förbereda för i framtiden att själv försöka bli statsminister. Och alltså det är bara enkel matematik. Det kommer inte gå utan SD som underlag till en sån regering.
Mm. Men så då är ju... Ja.
Det behöver inte vara konstigare än så egentligen. Skulle kunna bli statsminister, måste han på något sätt få in SD i ekvationen.
Mm. Men är det så självklart att om vi tänker oss ett valresultat som liknar det vi har sett i mätningarna. Vi säger att ett konservativt block får över hälften av riksdagsplatserna. Och det fördelas ungefär någonting 20-25% till SD, 15-20% för Moderaterna och 5-10% för KD. Kommer det vara helt självklart att SD, som skulle vara det största partiet i det här blocket, säger bara ja, men vi kan bli er dörrmatta så får ni alla ministerposter och vi kommer överens om invandring och kriminalitet? Vad tror du, Chang, som har viss insyn i partiet?
Jag tror så här. SD har nog inga problem att Moderaterna eller KD eller något annat parti tar statsministerposten. Och liksom utse den formella regeringen. De kommer säkert vilja ha in en och annan som minister.
Mm.
Men de kan nog nöja sig i det spelet med att vara ganska, vad ska man säga, med förhållandevis lite i förhållande till sin storlek.
Mm.
Det tror jag. Men vad de däremot kommer göra, det är att de kommer sitta och styra den här regeringen på baksätet.
Mm.
De kommer ju ha det absoluta, och det är nog en situation de är mer bekväma med.
Mm.
För att skulle saker börja gå åt helvete, så är det framförallt den regeringen som sitter för den statsministern. Det är de som tar största smällan.
Mm.
Om SD, så länge det heter att SD inte riktigt får ingå i regeringen, då behöver ju inte någonting vara deras fel sen heller.
Nej, de kan ju alltid säga att regeringen gjorde inte tillräckligt mycket av våran politik.
Det var ja, precis. Så det är en jävligt bekväm situation. Då kan de å ena sidan förändra politiken åt det håll som de vill ha det.
Mm.
Samtidigt som de inte behöver ta ansvar. Och vi är ju tillbaka i det läge som SD har varit ända sedan de kom in i riksdagen och innan dess.
Mm.
Det är att de blir konsekvent utestängda från alla möjliga håll och kanter.
Mm.
Och då blir det ju tvärt omöjligt att kräva något ansvar från dem.
Ja, de skulle ju på ett sätt så skulle de, om vi tänker oss en sån här regering, så skulle de ju hamna lite grann i samma position som Liberalerna och Centern är nu. Att man kan komma med sina krav och vara mallig, men man kan liksom bara...
Problemet är att Liberalerna och Centern alltid varit i värmen och de sveks, alltså de, dels är de svikade och det blir liksom en... Alltså alla vet ju att det är Centern som styr den här regeringen i väldigt många tunga frågor.
Mm.
Och det håller på att klyva sossarna i tur. När det kommer till SD så folk accepterar att de, alltså den här bilden av att andra partier motarbetar SD, inte behandlar dem schysst, de får inte vara med på samma villkor och allting. Den är ju så grundmurad hos folk.
Mm.
Så då, SD kommer undan med den förklaringen på ett helt annat sätt än vad Centern och Liberalerna gör.
Mm. Och då tänkte jag avslutningsvis, Jan Emanuel, du har ju flera gånger i den här podden uppmanat Socialdemokraterna att bryta det här destruktiva samarbetet för dem. Vad skulle du ge för råd till Moderaterna innan de hamnar i ett liknande läge med Sverigedemokraterna?
Nej, jag tror inte att de skulle hamna i ett liknande läge. Utan jag tror att om Moderaterna vill fortsatt kunna, vad ska man säga, jobba med att vara just konservativa. Om de ska kunna fortsätta och ha någonting att säga till dem. För jag tror att även, som Chang sa, att de inte är sugna på makt. Men då är man ju helt rökt som politiker med tanke på att är man politiker så ligger det i sakens natur att man vill förändra. Att man vill kunna använda sin makt till att förändra samhället på det sätt som man tror är bra för medborgarna. Och vill man då, om de fortfarande har en vision, det kan hända att de har helt tappat sin samhällsvision, men jag tror inte det. Så då har de bara en väg att gå, och det är genom samarbete med Sverigedemokraterna. För de kan omöjligen med någon form av övertygelse i behåll gå tillbaka till Centerpartiet. De har ju tappat det fullständigt. Jag tror att Nyamko, där finns det ju fortfarande. Liksom, det är ju i grunden en sund människa men ändå bakbunden av det här januariavtalet. Men också av för mycket tokstollar i sitt parti. Där skulle det kunna finnas en öppning. Men som sagt... Ska de kunna vara med och påverka på riktigt, då är det det nya blocket som är Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och med tanke på att mitt parti har tillåtit sig, det vill säga att det parti som tidigare var den sol var omkring allting snurrade. Man har ju övergett den posten och lagt över den till Sverigedemokraterna och trodde att det var väl smart. Det enda man har gjort är att man har totalt marginaliserat sig själv. Och sen så lagt bort den formen av makt som de faktiskt hade genom den, vad ska man säga, att vara just solen.
Mm. Men borde de inte säga till Sverigedemokraterna då kanske att men då får ni faktiskt kliva in i regeringen här också och vara med och ta ansvar. Om nu Sverigedemokraterna blir det största konservativa partiet.
Det ska de definitivt, tycker jag. Sen så vet jag inte hur, jag gissar på att det finns en form av instegstid där man liksom vill känna sig för en smula. Jag tror att där är nog Sverigedemokraterna ganska förhandlingsbara, bara för att de har, upplever jag, en tryggare ideologisk övertygelse där de vet precis vad de vill, och de tycker nog att det är viktigare att nå det än att få dansa på ministertaburetterna.
Ja, det är lite så är det nog. Alltså hade Moderaterna haft lite kuk i sig, det har de ju inte, men om de hade haft, då hade de ju sagt det till SD att ja, men då får ju ni vara med på samma villkor som alla andra vid köttgrytorna. Men de är svaga. De är så jävla svaga så att det kommer de inte våga liksom göra. Och SD är ju inte dumma här. De kommer ju liksom inte sätta det som ett ultimatum, om jag uttrycker mig så. Däremot så kommer de nog göra utspel om att de gärna vill liksom ingå i en regering och pam, pam, pam. Bara för att kunna säga det att i en framtida situation, nej, men vi vill ingå och vara med och styra det här mer aktivt, men vi vill ju inte de andra, men vi såg ändå det som ett bättre alternativ än sossarna, men tyvärr, ja, du vet, om någonting går till helvete sen. Så att de andras feghet öppnar ju, skapar ju väldigt gynnsamma läge för SD, och så har det ju varit ända sedan 2010. Det har varit så i ett decennium nu. Att det hela tiden varit väldigt gynnsamma lägen för SD.
Ja, det är faktiskt inte Sverigedemokraternas förträfflighet eller överlägsenhet som gör att de stiger på opinionen, utan det är de andras totala uselhet.
Så är det. Och det är ju det att SD hamnar vid makten. Så här, om man ska vara lite krass, ska man styra upp det här landet och skapa det samhälle som SD vill ha, då krävs det väldigt, väldigt hårda nypor. Och det vill man gärna inte tala högt om, vad för politik som behövs där. Men en del skulle nog gapa om fascism och stöveltramp och gud vet vad. För helt plötsligt skulle folk bli inlåsta mycket längre i fängelser. Det skulle bli väldigt helt annat tag med buset, om jag uttrycker mig så. Det skulle vara mycket annat som skulle skärpas upp. Och liksom, ja.
Det där låter ju som en reklamfilm, det du just säger. Men kör på.
Ja, men det hade blivit en väldigt så här... Det hade, alltså, hela det här...
vad tråkigt, bovarna får sitta länge i fängelse och buset och inte längre på gatan och stöveltramp.
Ja, men liksom, skolan, det kommer vara mer katederundervisning, ungarna ska veta hur det ska uppfostras, det ska vara ordning och reda, det kommer vara väldigt så här, det kommer vara nypor istället för gratis iPad, så mer stållinjal istället. Ja, det skapar bättre samhällen, men det kommer vara... Det kommer bli poppis hos så här arbetarklass och de som kanske inte riktigt, du vet. Men det kommer bli ett sånt jävla avgrundsvrål från kulturarbetare, ja, du vet, de vanliga gängen.
Gud vad tråkigt. Tänk om kulturarbetarna skulle bli sura. Det hade
ja, men medierna, DN, du vet, det kommer vara... Vi lever under nazistisk ockupation. Rädda sig den som kan.
De vill ha Moderaterna som en slags överrock i det här.
Jag vet inte, jag tror alltså SD vill nog bara ha dem som en krockkudde framför sig. Tror jag. Men vad SD kommer, alltså, och där har ju SDs kritiker rätt, det är ju att SD är ju inte fullt så snälla som de ser ut. Där är hårda nypor som gömmer sig där bakom. Det är det. Och det är just det väljarna kanske också vill att det ska vara, förstås. Men och det är klart, när SD har rejält inflytande och får bestämma, då kommer ju de nyporna komma fram. Det kommer ju bli en del friktion. Det kommer det ju bli.
Jag tror att den största friktionen, den som kommer vara problematisk efter nästa val för SD, kommer att bli stora. Jag tror inte att det kommer ha med stållinjal att göra, utan jag tror att det kommer ha med inkompetens ute i kommunerna att göra. Problemet som SD har, det är att de inte har tillräckligt mycket människor med erfarenhet och kompetens ute i landet. Det är där det kommer att haverera.
Det där är redan intecknat. Det vet alla redan att det finns Ronny, Sonny och Conny som knappt kan stava sitt namn, som sitter på olika platser ute i kommunerna.
Med rejäl makt. Där man faktiskt kan vara på riktigt med
och besluta. Det som händer, det är ju att de kommer ingå i lokalstyren som underlag, men det blir alltid något annat parti. Moderaterna, KD eller i vissa fall kanske, alltså Centern och Liberaler kan ju vara vettigare lokalt än vad de är på riksplan. Så att det kommer ju inte vara liksom de som sitter i kommunstyrelsens ordförande.
Jag tror bara att när man ska förändra ett samhälle. Ponera att du ska förändra i skolan. Man går ifrån fria iPads till att man vill ha lite mer ordning och reda i skolan. Utan att låta som Jan Björklund. Det är inte så att det tar en mandatperiod så är man framme. Om vi skulle vilja förändra och få till en poliskår som agerar annorlunda och kanske till och med få lite ytterligare verktyg till att kunna agera annorlunda och kunna att få en åklagarmyndighet som faktiskt ger möjlighet att få undan folk från gatan som har betett sig lite enklare och lite längre. Det är inte en mandatperiod, det är ganska komplicerat regelverk som ska förändras för att vi ska landa där. Så jag tror inte kulturarbetarna behöver vara så nervösa på så pass kort sikt, utan snarare kanske på tre mandatperioder.
Ja, har du tre partier, MKD, SD, de är lite samlirade på saker. Då kan det gå snabbt ut av helvete och de har sitter med en egen majoritet. Då blir det jävligt svårt. De kan ju bara klubba igenom nya grejer på löpande band.
Jo, titta, om man går tillbaka några år och tittar när vi hade alliansen. Ja, nu kanske det är dålig jämförelse, för där var man ju liksom en tre personer i mjukhet istället. Men om man går tillbaka då när sossarna var väldigt mycket större. Det var inte så att det hände jättemycket någonting snabbt. Det är svårt att komma tillbaka. Alltså, hur långt ska vi gå tillbaka för att när det händer någonting på riktigt mycket över en mandatperiod? Förutom att man tappar mycket pengar och tog mycket lån.
Ja, men med den där retoriska frågan så tycker jag vi tar och avrundar för idag. Och så återkommer vi nästa vecka med något nytt intressant ämne. We'll be right back.